De kom in i Jerusalem igen. Och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: "Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det?" Jesus svarade dem: "Jag vill fråga er en sak. Svara mig så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig." De samrådde med varandra. Säger vi från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi säga från människor? Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. Så de svarade Jesus: "Vi vet inte." Jesus sa till dem: "Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här." Med de orden ifrån Markus 11, vers 27-33, så hälsar jag dig varmt välkommen till del 21 av Markus evangeliet. Det är ju tisdag morgon i det vi brukar kalla för påskveckan, Jesus sista vecka. Jesus och lärjungarna har precis gått förbi fikonträdet, det träd som Jesus förbannade, och har konstaterat att det nu hade vissnat från roten. Och så kommer de in på nytt i Jerusalem den här tisdagen, och Jesus går omkring på tempelplatsen. Det är ju dagen efter utrensningen av templet. Och ni minns säkert att översteprästerna och de skriftlärda gärna hade velat röja Jesus ur vägen på störten, men de hade inte vågat för folket. Nu däremot så vågar de sig fram, och som det så många gånger är vid sådana här tillfällen, så kommer de i samlad trupp. Och de hade noga tänkt ut vad de skulle säga. De hade sett vad Jesus gjorde, och så kan man ju bara göra om man tror sig vara sänd från Gud. Han hade uppträtt på ett sätt och med en myndighet som bara tillkommer den som är templets herre. Och nu tänkte de sig kanske med hjälp av sin fråga att få honom att säga någonting som kunde ge dem anledning till en hädelseprocess. Så de frågar: "Vem har gett dig fullmakten? Vem har gett dig tillåtelsen att göra det du gör?" De skulle ju lika gärna kunna att fråga: "Vi har inte gett dig någon fullmakt eller tal eller agera, så var tyst och håll dig du på din plats." Men nu är Jesus smart. Han ställer en motfråga. Och den här motfrågan den fick de i gungning. Han frågar efter Johannes döparens fullmakt och vem som hade gett honom den. Och nu får de stora problem. Hur de än svarar så kommer det bli fel. Och just det då att de inte kunde svara var ju i sig också ett problem för dem, för de ansåg sig ju själva var de som hade rätten att tala och rätten att tolka skrifterna och berätta vad Gud vill. Och de hade ju inte visat någon aktning för Johannes döparen som sänd av Gud. Men om de nu påstod att det var på det sättet, då skulle de ju få med folket att göra. För folket, de ansåg Johannes var någon som var sänd ifrån Gud. De ansåg Johannes var en profet. Så de teg. De visste inte, sa de. Men i själva verket så var det ju det att de hade ju sin uppfattning klar, men de vågade inte. Och då hade ju inte Jesus någon anledning att svara dem heller. Om de inte hade någon åsikt om Johannes döparen, ifall han var sänd ifrån Gud eller inte. Och Johannes döparen var ju faktiskt sänd för att bereda vägen för Jesus. Så då hade de ju ännu mindre rätt att uttala sig om Jesus och vad han gjorde. och om hans fullmakt. Och längre än så här kommer vi inte just nu i det här meningsutbytet. Översteprästerna och de skriftlärda misslyckades då än en gång med att sätta Jesus på prov och få honom i fällan. Men de är ju envisa och de kommer tillbaka, var så säkra. Vi ska fortsätta att läsa ifrån kapitel 12, och det inleds då ju med att Jesus börjar undervisa de skriftlärda och tala till dem. Tala till de äldsta och till översteprästen, och det gör han med hjälp av en liknelse. Det finns bara två längre liknelser i Markus. Den första liknelsen är ju liknelsen om såningsmannen som vi läser i det fjärde kapitlet. Och fram tills nu så har den liknelsen legat som ett raster över berättelsen och vädjat till åhörarna, till dess läsare, till oss att bli god jord för hans ord. Att låta ordet landa i våra liv, ta emot det, låta det gro och bära frukt. Och ordet har ju den inneboende kraften att den kan ge en ofantligt stor skörd i våra liv. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Samtidigt är det ju ett ansvar med att höra Guds ord och hur vi låter Guds ord påverka våra liv. Ordet har så att säga dubbel verkan. Det är ju levande, det är ju verksamt. Men det är ju också, som det står i Hebreerbrevet 4:12, det är ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan det ge en mäktig skörd, men å andra sidan fungerar det också så att om vi vill upprepade tillfällen, gång efter gång, tid efter tid, skjuter ordet ifrån oss, håller det på avstånd, så riskerar vi ju för varje gång att bli lite mindre mottagliga, lite mindre öppna för det, och slutligen så riskerar vi att helt förhärda våra hjärtan. Så den liknelse som vi nu kommer att läsa i början av kapitel 12, den berättar ju hur det kan gå om man inte aktar på ordet, om man inte tar det till sig, om man hela tiden skjuter det ifrån sig. Och vi ska läsa liknelsen nu om de onda arrendatorerna av vingården. Och man kan väl säga att från och med nu så blir det istället den här liknelsen som läggs som ett raster över den kvarvarande berättelsen av Markus evangeliet. Så jag läser från det 12:e kapitlet med början på vers 1 till och med vers 12. Sedan började Jesus tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och förnedrade. Sedan sände han ännu en, och honom dödade de. Han sände också många andra. Några slog de, andra dödade de. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte: de kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra: här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom, så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen, och de lämnade honom och gick sin väg. Just den här sista raden är ju ödesmättad och djupt tragisk. De lämnade Jesus och gick sin väg. De religiösa ledarna hade vid upprepade tillfällen lyssnat till Jesus. De hade haft sina chanser. De ville gärna finnas runt Jesus, kanske av nyfikenhet och som någon slags väktare, men hela tiden med en skeptisk, för att inte säga en avvisande attityd. Och i och med Jesu undervisning i den här liknelsen så blev ordet allt för närgånget. Det blev utmanande, det blev så påträngande att det kröp dem in på skinnet, vilket gjorde att de nu lämnade Jesus istället för att låta ordet bära rikt frukt. Och här ser vi ordets tudelade inverkan på oss. Så här är det liksom för alla människor. Evangeliet för oss obevekligen fram till en punkt där vi tvingas att välja. Apropå liknelsen då. Jesus, han började tala till dem, står det. Och eftersom vi inte får det mer preciserat så får vi räkna med att det är just översteprästerna, de skriftlärda, de äldste som adresseras i Jesu undervisning. De som han tidigare hade talat med. Och han talade visserligen med hjälp av en liknelse, men snart blev det helt uppenbart att han talade om dem som nu stod framför honom. De hade frågat efter hans fullmakt, men Jesus talade nu om dessa så kallade arrendatorer som skulle bli fråntagna sin fullmakt. Och när Jesus berättar den här liknelsen så utgår han från en liknelse i Jesaja 5 som alla kände till. Ja, allra helst de som nu var föremålet för hans undervisning. Vinstock och vingård, det är ju vanliga bilder när man ska beskriva Guds relation till Israels folk i Bibeln. Så vi ska slå upp Jesaja, det 50 kapitlet, och läsa de 7 första verserna. Jesaja 5, vers 1 till och med 7. Det står det överskrift: sången om Herrens vingård. Nu vill jag sjunga om min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor. Men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och judamän, döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde man göra för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Nu ska jag låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet, och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska växa upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Herrens Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Med den här texten som grund så skildrade nu Jesus på samma sätt hur man anlägger en vingård. Vingården var Israel. Och ägaren var ju Gud. Men sen gav Jesus liknelsen ett nytt innehåll. Han började tala om några män som fick arrendera vingården. De fick leva på den, men de skulle förvalta den väl och sen skulle de ge ägaren till vingården hans del av avkastningen. Helt klart så syftade nu Jesus på Israels andliga ledare som hade fått sitt uppdrag av Gud. De hade rätt att leva på den, att få sin försörjning från den, men de var också ansvariga för den. Och alla visste att översteprästerna, att de skriftlärde, att de äldste själva ansåg sig ha just den rollen. Jag vet, på Jesu tid så fanns det en juridisk och religiös instans som kallades för Sanhedrin, eller Stora rådet som vi då läser ofta i Nya testamentet. Vi kommer många gånger nu framöver i samband med Jesu gripande och rättegång läsa just om Stora rådet. Dess medlemmar tros ju då ha bestått av de här tre grupperna som konfronterade Jesus om hans auktoritet. Det var översteprästerna, det var de skriftlärda och de äldste. Och under den här tiden då Israel var ockuperat av romarna så var ju Stora rådet judarnas förhandlare med övermakten. Och sen fungerade också Stora rådet som högsta domstol i Judén. Och Jesus han fortsätter sen att berätta nu vad som hände i vingården. Liknelsen var inte svår att förstå, utan ju längre Jesus talade desto mer uppenbart blev det att det var Israels historia som Jesus målade upp. Gud var ju husbonden, Israel var vingården, stängslet, det var Mose lag som skilde Israel från hedna folken och som bevarade dem som ett särskilt folk, ett helgat folk åt Herren. Och i vingården så hade det blivit dags att skörda. Och så sände Gud sina profeter. Men folkets ledare, de hade förkastat dem. De hade förföljt dem och dödat dem. Nyligen så hade ju Johannes döparen varit ett samtalsämne. En av de dödade profeterna. Och till slut så hade ju bara Gud sin son kvar. Och de skulle komma att göra likadant med honom, säger Jesus. Alltså arrendatorernas synd bara eskalerar. Men lägg nu då märke till här den sista delen i liknelsen. Den har ju inte hänt. Plötsligt så övergår liknelsen från att ha beskrivit Israels historia till att bli en profetia där Jesus förutsäger sin egen död. Och på samma gång så blir det en domsprofetia över dem som ska komma att döda honom. Domen ska gå över de skyldiga och vingården kommer att överlämnas åt andra. Israels ledare, de har missbrukat sin makt. Vingården, den ska ges åt alla som tar emot hans son. Vingården, den ska bli universell. Var och en som tror ska få arrendera. Men samtidigt är uppdraget detsamma som innan. Vi ska bära frukt som behagar vingårdens rättmätige ägare. Och vi som nu har läst Markus evangeliet och följt med i undervisningen, vi vet ju vem sonen i liknelsen är. Det är ju han som står framför dem och talar till dem. Det är ju Jesus själv. Vi har ju läst om hur faderns röst bekräftar Jesus varande gudasonen. Både vid hans dop och vid förklaringsberget. Så här står det ju Markus kapitel 1 och vers 11 i samband med att Jesus blir döpt. Då hörs ju rösten ifrån himmelen. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och likadant på förklaringsberget läser vi från Markus kapitel 9, vers 7b. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Och så sammanfattade Jesus slutligen liknelsen med en jämförelse. Att det var lika dumt att förkasta sonen som att rata hörnstenen i ett husbygge. Utan hörnstenar så riskerar bygget att rasa samman. Och när så Jesus då presenterar sig själv som denna hörnsten för byggnadsarbetarna, alltså Israels ledare, då hade de ingen plats för honom i sina byggplaner. Jag vill bara sticka in en passus här. Ofta har ju den här också berättelsen tolkats ersättningsteologiskt. Alltså att Israel och det judiska folket är ersatt av den kristna församlingen. Men jag vill bara också säga det att det är en stor feltolkning. För att när texten skrevs så fanns ju inte alls den här, jag ska kalla det, schismen mellan judendom och kristendomen, utan det här avsnittet speglar ju snarare en inomjudisk debatt om vem som var de rättmätiga ledarna. Det finns ingen anledning att tolka det som att de kristna skulle ha tagit över som Guds folk. Ordet kristen var ju för övrigt både för Jesus och för författarna och för evangeliets mottagare. Det var ju ett helt okänt begrepp. Markus avslutar då med att berätta att folkets ledare gärna hade arresterat Jesus. Men att de än en gång inte vågade för folket. De försökte med alla medel snärja Jesus om och om igen. Få honom att säga något eller göra något som antingen då gjorde honom impopulär hos folket eller gav dem själva skäl att anklaga honom för hädelse. Men nu tvingas de återigen dra sig tillbaka med svansen mellan benen. De hade kommit för att sätta dit Jesus. Istället så hade de offentligt lidit nederlag inför allt folket. Och nu i fortsättningen så kommer vi se hur de blir än mer aktiva i att medvetet arbeta för att sätta dit Jesus, att finna vägar för att röja honom ur vägen, att få bort honom, att döda honom. Deras avsikter är helt klara. Slutligen ska vi också kanske bara säga någonting om oss. Det är ju så att den främsta uppgiften vi har i vår tid som arrendatorer i vingården, det är ju att inte döda sonen en gång till och själva göra anspråk på ägandeskap. För att om den vingård som vi av nåd är en del av ska kunna ge rik frukt, så måste vi vara goda förvaltare. Men inte göra anspråk på att äga den. För att om vi gör sådana anspråk så kommer vi inte att ärva någonting. Du vet, det är Guds verk, det är hans vingård. Det är hans församling. Det är Kristi kropp, det är han som är byggmästaren. Och vi är av nåd hans medarbetare. Vi är förvaltare, men vi är inte ägare. Vi står under Guds omsorg och insyn och vi är underställda vår Herre. Vi är, för att använda ett modernt och vardagligt för oss uttryck, anställda av honom. Och vi får tjäna honom med de gåvor som vi har fått. Så min slutreplik och min sista uppmaning för den här gången är att låt oss tjäna honom med glädje men också i stor ödmjukhet. Låt oss ta emot ordet för vad det verkligen är, ett ett Guds ord rakt in i våra liv. Ett ord som besitter förmågan att ge kraften, att ge skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och med de orden så önskar jag dig Guds välsignelse och en fin dag, och så hörs vi snart igen.